stabilitet, rationalitet och logik. Inte teokratiska särintressen som kräver specialbehandling. Och mina kommentar till detta är följande. Vad ska detta betyda? Skulle islam vara oförenligt med stabilitet, rationalitet och logik? Ren islamofobi har tydligen vunnit insteg på Skånska Dagbladets ledarsida. Tillkallar därför EU-parlamentarikern och före detta ordföranden i Socialdemokraternas kvinnoförbund, den kända islamförsvararen Ingrid Segelström, så kan hon läsa lusen av det politiskt inkorrekta av det den politiskt inkorrekta ledarskribenten. Ja, det var min ståndpunkt.
Ja, det är ju roligt med lite skämt i radion också.
Lite skämt, ja.
Ja.
Men ja, det här belyser också någonting som som jag tycker också man kan konstatera. Att när Skånepartiet för några år sedan gick ut med ett belysande av analyserande av islams innehåll och var de enda som gjorde det. Eftersom då som man nu sa runt omkring att ja, islam det är ju en religiös åskådning som är skyddad av religionsfrihetslagen. Men och det innebär då att då den skyddade islam även skyddad ifrån kritisk granskning. Och men alltså, man kan alltså konstatera att den här föreställningen om att den här religiös-politiska makten som ju nu växer i omvärlden och även växer i vårt eget samhälle, den har börjat gå upp för alla de här medlöparna att man kan inte undanhålla islam från kritisk granskning. Man måste alltså sätta sig in i vad det innebär. Därför det har alltså mycket genomgripande politiska konsekvenser. Och den insikten, den börjar uppenbarligen att växa efterhand. Så att den här typen av kommentarer på ledarsidan som jag nu har läst upp, går man tillbaka, ska vi säga, 10 år så hade den typen av ledarsidekommentarer inte förekommit. Eller vad tror du?
Nej, det hade den inte. Och jag ska passa på att inskjuta då, eftersom du drog upp detta, att åtminstone jag är mycket stolt över att vara både nazismofob, kommunismofob, rasismofob och islamofob.
Ja, det tycker jag är mycket rimliga ståndpunkter
tillsammans. Och med de ståndpunkterna kan man ha och bör ju rimligen varenda människa ha som förstår att skilja mellan uppfattning och människa.
Ja.
Det är inte muslimerna vi vänder oss emot utan det är åskådningen islam.
Ja, just det.
Och det frambärs ju ganska väl utav innehållet i melodin som Carl Anders Dexter sjunger om, som vi har spelat upp här några gång. Ska vi se vad den heter. Ja, jag kan ta fram den och spela den.
Ja.
Han berättar om ett virus som sätter sig inte i hjärta och inte i lungor, utan det sätter sig i hjärnan på folk.
Det stämmer. Alltså,
visa om röd farsot heter
så
det.
Så heter den, ja. Och det är alldeles rätt också. Alltså, människor styrs i allra högsta grad av sina föreställningar.
Ja,
det är de som styr oss. Och det är de föreställningarna, de kommer utifrån. Och de har kan ha någon koppling i den egna till den egna personligheten också. Men vi människor, vi är alltså väldigt formbara och väldigt mottagliga för idéer.
Ja.
Och historien har lärt oss att idéer som vi tar emot, de kan få katastrofala konsekvenser. Därför de här idéerna kan styra oss alldeles fel.
Ja, och då blir ju konsekvensen också att åtminstone jag är inte emot kommunister, utan jag är emot kommunismen.
Ja, visst.
Och inte emot nazister, utan emot nazismen.
Ja.
Och inte emot rasister, utan emot rasismen.
Ja, just det.
Och detta är väldigt svårt för vänster anknutna människor att förstå, därför att de har där från början haft inställningen, jag vet inte om det var Lenin eller vem det var som myntade det, eller om det var något av de kanske Rosa Luxemburg eller de tidiga tyska kommunisterna,
ja.
För det är på tyska,
ja.
Und willst du nicht Genosse sein, schlagen wir dir dein Schädel ein.
Ja, just det. Det kunde nazisterna precis lika gärna ha sagt.
Ja, alltså, och vill du inte vara kamrat så slår vi in skallen på dig.
Ja, just precis, ja.
Ja, men det är inte alls det är frågan om här, utan vi vill främja livet och vill absolut inte döda någon, utan tvärtom hjälpa de här stackars människorna ur deras villfarelser.
Just det. Jag kan berätta om en artikel som stod införd i Skånskan den 26/1, så det är rätt länge sedan, men den är fortfarande, har betydelse fortfarande. Det handlar om Salman Rushdie, den engelske, iranske författaren, som ju skrev en bok för ett antal år sedan som heter Satansverserna, som
ja.
Resulterade i en fatwa, det vill säga han blev då av en iransk religiöst överhuvud förklarad som fredlös och skulle dödas. Det var en skyldighet för alla muslimer att döda honom. Och det står här att Rushdies bok Satansverserna är förbjuden i Indien och upplevs av många muslimer som hädisk. Och då jag menar att det här uttrycket hädisk och anspråket på helighet, det går inte att förena med demokrati, ett öppet samhälle, ett öppet förhållningssätt. Därför att rätten till kritisk granskning, rätten till kritik, avståndstagande och till och med hädelse, vilket då Lars Vilks hävdar, det är en omistlig del av ett öppet samhälle. Därför att om man med hänvisning till anspråk på helighet, därför heligheten innebär att rätten till kritisk granskning, den upphävs. Därför att det här är så heligt, så att det får man inte nalkas i syfte att då hitta någonting som man kan kritisera. Utan det heliga ska man bara underkasta sig. Och detta anspråk, som i det här fallet, och mycket, i vår tid, i allra högsta grad kommer från islamiska kretsar, det anspråket, det måste avvisas. Därför det går inte att förena med ett demokratiskt samhälle. Eller vad säger du?
Nej, och där är ju en avgörande skiljelinje mellan islam och vår politiska uppfattning och vårt politiska uppdrag att förbättra jordelivet.
Ja, just det, så är det. Och sen har det också varit så att det har varit, som sagt, något som har observerats i Skånska Dagbladet, inte minst, med ambitiösa artiklar. En för i förrgår, en uppföljare idag. Och där man då beskriver och försöker komma fram till svar på den här rånepidemin, vad den har för bakgrund och orsak. Och där är en artikel om detta idag som författades av Andreas Löfven och Sanna Trygg. Och den, man intervjuar kriminologen Jerzy Sarnecki. Och den rubriken lyder: rånen är en klassfråga. Det är invandrarnas fel, blattarnas. Så låter tongångarna på nätforum som Flashback och Pixlat när rånen diskuteras. Men verkligheten låter sig varken förklaras av hudfärg eller nationell bakgrund. Personrånen är en ren och skär klassfråga. Det fastslår kriminologexperten Jerzy Sarnecki. Den här typen av personrån som vi ser just nu i Malmö är en del av underklassens uttryck för missnöje. Det är ett sätt att utöva makt. Brotten handlar varken om att skaffa pengar eller värdesaker utan att slå från ett underläge. Jerzy Sarnecki drar en parallell mellan rånen och morden som präglar Malmö den senaste tiden. Han anser att brotten är ett uttryck för samma sorts frustration. Malmö är en stad som präglas av sociala klyftor. En stor del av befolkningen lever i fattigdom och social isolering och tillåts aldrig bli en del av samhället. För staden inte bukt med dessa problem finns det stor risk att rånen och morden kommer att fortsätta att eskalera. Detta var alltså i artikeln som jag återgör nu i förkortning. Och min min kommentar till detta det här följande. Under många årtionden eftersträvade svensk politik att desarmera klassmotsättningar genom skattepolitiken och riktade åtgärder som skulle förbättra det sämst ställda situation. Någon gång i det nära förflutna bytte politiken fokus. Solidariteten med hela världen ersatte de hanterbara nationella målen. 1 juli 1984 är i detta sammanhang ett magiskt datum. I sin gränslösa godhet ville politikerkasten ta ansvar för hela världen och den uppgiften var inte hanterbar. Resultatet blev klassamhällets återupplivande med en ny kategori som ser sig som tionde klassens medborgare och är full av frustration. Denna utveckling har nu gått så långt så att politikerkastens medlemmar saknar förmåga att byta kurs eftersom en kursändring skulle innebära ett erkännande av det egna feltänkandet som fått en närmast katastrofal effekt. Till detta kan läggas en faktor som Sarnetsky inte nämner. Många hitkomna kommer ifrån kulturområden där en våldskultur har djupa rötter. Våld i form av hedersvåld och vendetta-tänkande. Politikerna har i sin okunnighet släppt lös denna varg i den svenska och skånska fårkätten. Ja, det var min kommentar vad jag säger om det.
Ja, det var ju mycket målande här, särskilt mot slutet. Ja, jag ville ju nog säga dig att jag såg det du läste upp där, men jag ägnade inte mer än kanske en halv minut.
Nej.
För jag reagerar mycket starkt mot det.
Ja.
Den här generaliseringen han det här gör.
Ja,
och den innebär nämligen ett fruktansvärt hån utav alla de som har lika dåliga eller ännu sämre förutsättningar, men ändå ser till att leva ett hederligt liv.
Ja.
Och det är ju faktiskt den mycket stora majoriteten.
Ja, så är det ju.
Ja, jag tycker att han är helt inkompetent där i sina gränslösa generaliseringar.
Ja, där är stora brister och det som du säger, det täcker inte. Alltså det är ju ett vanligt i svensk opinionsbildning och politik vanligt beteende. Just det att man hänvisar till klassmotsättningar eller liknande, liksom den här typen av mycket kollektiva beskrivningar.
Alltså om man tar fram, om man listar de enskilda händelserna och ser på var en av dem, så är det ju inte alls den förklaring han anför som är den verkliga.
Nej.
Där är ju nu några häktade för det så kallade taximordet.
Ja.
Det är inte alls beroende på att de här förövarna skulle vara sämre lottade materiellt.
Nej, det kan vara precis tvärtom. De kan mycket väl köra omkring i vansinnigt dyra bilar.
Ja, visst. Det kan de mycket väl göra.
Ja.
Utan där gällde det att komma åt ännu bättre ekonomiska resurser än vad de redan har.
Ja.
Det är inte någon som där är ute efter att åstadkomma mat för dagen för sin familj.
Nej.
Absolut inte. Det ska han inte inbilla mig och inte, hoppas jag inte någon annan heller.
Nej, jag tror inte att det är riktigt heller.
Ja, men det skriver han ju.
Jo, men jag tror han menar snarare det här att människor som, och vi säger unga som växer upp i en familj där föräldrarna också är arbetslösa och bidragsberoende och ringaktade. Och de är själva då också stämplade och ringaktade. De tillhör en ringaktad medborgarkategori. Då skapar det fientlighet mot omgivningen. Alltså man är inte en del av det omgivande samhället, utan man är tillhör en helt annan speciell kategori inom samhället som är ringaktad. Och det skapar, det bygger inte upp lojaliteten mot det omgivande samhället, utan skapar motsättningar och ilska. Och det är inte bara det att man är ute efter materiella saker som att knycka telefoner eller vad man nu gör. Utan det är ett sätt att hävda sig när man befinner sig när man är sedd med ogillande och ringaktad. Eller vad tror du?
Nej, ja, men om man tar de andra morden, ett efter ett, och går igenom dem.
Ja.
Särskilt typiskt eller tydligt.
Ja.
Tror jag det är med mordet på 15-åringen på nyårsnatten.
Ja.
Inte kan det mordet ha varit orsakat av att förövaren hade det sämre materiellt, utan det måste vara helt andra orsaker bakom.
Ja, det är ju troligtvis helt andra. Alltså det är den där kriminella kulturen där man upprätthåller. Ja. Om den här mannen yngligen varit inblandad i det sammanhanget, det vet vi inte säkert. Det finns inget redovisat försvar. Men i den kriminella kulturen upprätthåller den interna disciplinen, bland annat genom att de som inte betala för sig knarkaffärer, om det nu är det det handlar om, eller någonting annat. Eller, det har ju som sagt, det har kommit fram i medierapporteringen att många av de här som vill bli skjutna, det är sådana som har varit aktiva i så kallade sådana här bluffföretag som skickar ut feta fakturor till alla möjliga håll som folk under hot tvingas eller då fås att betala. Och tydligen har de här hoten då riktas mot personer som inte är att leka med. Så resultatet har blivit att de här som har varit aktiva, de här utpressningsföretagen som har vuxit fram, där har någon av dem blivit ihjälskjuten. Eller vad tror du?
Ja, jag får ju säga det att om man tänker på den verklighet som Karin ofta beskriver här om pensionärer som inte har råd att betala medicinen kontant utan tvingas gå med på avbetalningskontrakt, som ju verkligen har det svårt.
Ja,
när de får höra sånt och läsa sånt, att här är människor som för det första har den här grundtryggheten som socialbidragen innebär, och sen är friska och starka så de kan begå mord.
Ja.
Att de gör det också. Och sen blir ursäktade utav en professor i Skånska Dagbladet med att det beror på att de är sämre lottade.
Ja, visst,
det måste ju vara fruktansvärt för alla dessa tiotusentals och hundratusentals människor som verkligen har det illa ställt att få läsa och höra sådant. Så jag skulle ju verkligen vilja utsända ett förslag att den här professorn måste avsätta, så att han i varje fall inte mer släpps fram i massmedia.
Nej, alltså den undre världen, och det är alltid från rånen, och det har du också i de här artiklarna kommit fram, att rånen ofta är en inkörsport till annan brottslighet.
Ja, och det framhöll ju också restaurangägaren på Ystadvägen för 5 år sedan, som själv blev blind på ena ögat och hans hustru blev mördad.
Ja.
Att ännu värre än den händelsen, det var att de här gangstertyperna inte tog som hand redan när tendenserna visade sig i förskolan.
Ja, just det.
Och detta här är alltså inte alls fråga om någon klassförklaring, utan det är individuellt förklaringar i varje särskilt fall. Och den materiella delen har antagligen, vad det gäller de här morden, mycket lite att göra med orsaken. Ännu mer är det när det är frågan om att det är frågan om gäng utav mycket aktiva, kanske överaktiva personer.
Ja.
Där det är frågan om att klättra i gänghierarkin genom att visa sig kapabel att utföra händelser.
Ja visst, nej, men så är det. Alltså, den undre världen, den är inte homogen på långa, långa vägar, utan det är höggradet. Så där kan man tala om ett klassamhälle, därför att det finns alltid från småbrottslingar till de här, där fanns ett uttryck i Harlem, New York, som heter då de stora centralfigurerna som var förebilder för brottslingarna och småbrottslingarna. De kallades för cool cats. Det var då de stora hövdingarna i den undre världen. Och där finns alltså en väldig skillnad. Det är alltså ingen homogen värld, utan det är alltid från småbrottslingar, gatorånare, till de här som kör omkring i vansinnigt dyra bilar. Så att det är alldeles riktigt att där jag ligger en stor fara att förklara utifrån klassperspektivet, därför att det är en form av generalisering, utan ska man vara noggrann, och det måste man till syvende och syvende och sist vara att då måste man gå in på det individuella fallet.
Ja.
Och därför att förklaringarna ligger på det individuella planet. Om man vill vara noggrann, och det måste man vara. Hinner jag ta en sak till?
Ja, jag kanske bara ska säga det också, att i det sammanhanget ska man ju säga Harry Fransens förslag om att ta in även 5-6-åringar i 48 timmar på undersökning, alltså förhör. Det är inte fråga om straff, utan det är utredning.
Ja.
Men under den tiden skulle de inte få sig till livs annat än vatten och bröd.
Nej.
För då kunde de inte rätt gärna gå ut och skryta bland sina kompisar om vad de hade varit med om, utan om de hade gjort det hade de istället blivit utskrattade.
Ja, alltså det här beteendet som finns i den här sfären, det är ju så att säga väldigt mycket en man eftersträvar någon form av karriär. Och denna karriär förutsätter att man vinner den kriminella omgivningens respekt. Och blir man förlöjligad, då får man inte den respekten och då stoppas karriären.
Ja, just det.
Jag kan ta en annan sak också, det som står infört för länge sedan, men det gäller fortfarande. Det var den 51, och där står så här: så rustar akuten för att möta hot och våld. Samtidigt som antalet skjutningar ökar i Malmö har våld och hot vanligt på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Särskilda åtgärder har satts in som väktare dygnet runt, kameror, kurser i självförsvar och knappar för nödlåsning. Det händer också att personalen tar hand om pistoler när skottskadade tar som hand. Det har hänt att skjutvapen avslöjats när kläder klipps upp på en skottskadad patient inför en operation. Det finns numera väktare i princip dygnet runt och dörrar låses på kvällarna. Samtidigt finns också ett inre skalskydd. I en mycket hotfull situation kan de anställda trycka på särskilda knappar. Då sker en så kallad nödlåsning, så att personer som rör sig utanför inte kan ta sig in. Anställda har också gått kurser i självförsvar. Och polisen har undervisat i hur personalen kan agera mer psykologiskt när det handlar om mycket aggressiva personer. Det handlar om bland annat om att inte provocera ytterligare, att inte vända ryggen till och att istället försöka prata sig ur en situation. Men i vissa lägen gäller det också att snabbt kunna lämna lokalen. Tilltänkta flyktvägar sätts över. Det finns överfallslarm. Flera aggressiva patienter med missbruksproblem och ett råare samhälle där hot och våld ökar är ett par av förklaringarna till att sjukhuset har ökat säkerheten. Och min kommentar till detta är: tokvänstern och i dess efterföljd alliansen drömde om ett nytt samhälle. Och vad som avtecknar sig i reportaget om framtvingade förändringar på akuten i Malmö är resultatet av ett nytt samhälle. Detta nya samhälle är i sin tur ett resultat av politisk och massmedial framförd önskan att ta ansvar för hela världen. Denna idioti i förening med strypt yttrande och åsiktsfrihet har resulterat i ett allt mer låst och garderat samhälle. Världsfrälsarnas krav på öppenhet har resulterat i dess motsats. Ja, det var min kommentar. Vad du säger.
Ja, och detta, det lär vara fakta, det som du läste upp här.
Alltså, ja, det är fakta.
Det är fakta, ja.
Det är fakta, ja.
Hur länge sedan är det ungefär? Du?
Ja, det var införd den 51.
Ja, så, ja, ja.
Så att de här åtgärderna var då vidtagna. Och ja. det här säkerhetsuppbyggandet har ju naturligtvis startat långt tidigare. Och det är framtvingat utav situationen.
Därför att det leder mina tankar till en svidande vidräkning som författaren Thomas Nydahl presenterade som förklaring till varför han lämnades Malmö, den stad han var uppväxt i och född i och som han älskade från början.
Ja.
Och den vidräkningen, den riktade han till 5 namngivna ledande personer på Sydsvenska Dagbladet.
Ja.
Och bland dem fanns Per Svensson, där fanns Heidi Avellan och där fanns några till.
Ja.
Och där beskrev han också detaljerat händelser den månaden innan han flyttade från Malmö för gott.
Ja.
Och de var förfärliga men inte lika hemska som du nu har berättat om här på radion. Det har alltså uppkommit ett Malmö som en följd av sydsvenskans journalistik i en 20-30 år.
Ja.
Och det är sydsvenskan här som har politikerna i sitt grepp, även Ilmar Reepalu.
Ja.
Skulle Ilmar Reepalu avvika från den linje sydsvenskan har stakat ut, så skulle han inom en vecka ha gjort sig omöjlig.
Ja. Alltså, det är ju ett oerhört stort avstånd mellan de två Malmö-tidningarna, dagstidningarna eller morgontidningarna, Skånska Dagbladet och Sydsvenskan. Jag har inte läst Sydsvenskan på flera år, men jag har ändå kommit lite i kontakt med den, jag läste den förr. Alltså, Sydsvenskan har tagit sin tillflykt till känslotänkande.
Ja, men även i högsta grad fakta, där strävan är att stampa fram en ökning av befolkningen med 120 000 personer. Och då spelar det ingen som helst roll vilka medel som användes.
Nej.
Och medlen är att hetsa fram en befolkningsökning som går långt utanför vad den naturliga ökningen skulle kunna medföra. Innebärande inflytning netto utav 5000 personer om året,
ja,
ifrån all världens språkområden.
Ja.
Och väldigt gärna ifrån den islamiska sidan.
Ja.
Därför att då kan man behålla extremvänstern som prenumeranter och läsare.
Ja. Ja, naturligtvis.
Så det är ju en totalt katastrofutveckling Malmö är inne på.
Ja.
Och som redan Thomas Nydahl för en 3 år sedan ungefär beskrev på nätet.
Ja, just det. Alltså, Sydsvenskan gjorde ju den, ville ju få bort arbetet, därför att
ja,
det fanns inte utrymme för 3 dagstidningar. Men, och det var inte bara av det skälet, utan fick man bort arbetet så skulle man överta deras prenumeranter. Och det gjorde man under lång tid, därför Sydsvenskan tog väldigt mycket prenumeranter från arbetet, och det var därför arbetet till slut gick under. Men jag kan säga att mina svärföräldrar hade arbetet tidigare, och jag läste den tidningen under en hel del år, och jag blev överraskad, för jag trodde att arbetet var en liksom en sosse-propaganda tidning helt och hållet på ett väldigt förutsägbart sätt, men jag tyckte den var saklig. Det kom jag efterhand underfund med. Det var bättre än vad jag hade trott. Och kommer också ihåg att det var någon på arbetet som sa att Ilmar Reepalu hade sagt upp sin prenumeration på arbetet, därför att han tyckte inte om de kritiska synpunkter på hans politik som kom fram där. Så, och det styrker ju också intrycket av att arbetet var sakligare än vad jag tidigare hade trott som skulle vara. Men Sydsvenskan, de inriktade sig på att ta de prenumeranterna och framförallt då vinna de här flumvänster ungdomarna som växte fram i den generationen. Där flumvänster och tokvänster på Malmö högskola och annat hade så stark ställning, med de här världsfrälsare, tramserierna och annat, helt verklighetsfrämmande och felaktigt. Det gjorde de genom att man la sina budskap till vänster om arbetet, och då fick man de prenumeranterna.
Ja, just det, man har lagt det till vänster om där.
Ja.
Och personalen på arbetet var också i allmänhet öppna och tillmötesgående.
Ja då.
Och det är de på Skånska Dagbladet också, medan Sydsvenskans ledande personer kännetecknas av en mycket tydlig snorkighet och
ja,
översitteriattityd,
ja,
som gör att den tidningen ju borde försvinna så snart som möjligt ifrån hela Malmö.
Ja, alltså de är ju snorkiga och översitteraktiga, därför att de kan inte försvara det de så att säga talar för, eftersom deras projekt, politiska projekt och deras politiska budskap ju har gått in i väggen.
Ja,
och då blir alltså den enda återstående resursen de har att ta till, det är alltså snorkighet och en vilja att liksom bara klippa av samtalet när de inte klarar samtalet längre.
Nej, som exempel kan jag ju nämna recensionen utav filmen Soraya M.
Ja.
Och deras kommentar uttryckt utav Per Svensson rörande vårt valutskick.
Ja.
Att han jämförde det med att rensa avföring ifrån kattlådan.
Ja, just det. Alltså hans förmåga att sakligt ta ställning till, den förmågan saknades.
Ja.